Dyrare flygbränsle slår mot flygbolagen inför sommarresorna.
Det kommer ju pressa läget i hela branschen.
Det är ju klart att vi har påverkat så priserna har gått upp.
Men det kan finnas en lösning på sikt.
Här finns det ju en lysande möjlighet i SAF som ett hållbart flygbränsle.
Frågan är om hållbara drivmedel bara är en dröm eller om det verkligen kan rädda flyget.
Problemet är att marknaden har svårt att ta fart på egen hand.
Här är Ekonomiekot Extra med mig, Victor Jensen. Kriget i Mellanöstern har nu pågått i 3 månader sedan USA och Israel attackerade Iran den 28 februari. Det är ett krig som har fått många ekonomiska konsekvenser och skapat oro inför den framtida ekonomin.
I fear that the post-war inflation is going to be wider, deeper and more persistent than we might want.
Det har varit många mörka rubriker kring världsekonomin under de här månaderna. Här ljud ifrån tv-kanalen CNBC. I studion finns Per Ivarsson, redaktör på Ekonomiekot. Hur kan man säga om ekonomin just nu? Hur mår den egentligen?
Ja, det hänger väl lite på vilken del man tittar på. Man kan på ett personligt plan är till exempel överraskad av att börserna ändå har gått så pass bra som de har gjort. Tittar man på den svenska börsen så är väl storbolagsindexet OMX30 upp över 8% och tittar man på generalindex så är det upp över 4% och tittar man i USA på det bredaste av indexen S&P 500 så är det upp över 10%. Så att på det sättet så kan man väl säga att börsen ska ju ligga lite före påstås det, så mår väl ändå ekonomin ganska bra. Men bara idag fredag fick vi till exempel statistiken för den svenska ekonomin, BNP, då var det en minskning, alltså ekonomin krympte under det första kvartalet i år. Minus 0,2% enligt SCB, statistikmyndighetens egna siffror. Och ja, det kan väl inte ses som att det är så väldigt mycket uppåt då. Och sen har ju samtliga storbanker och även regeringen och Konjunkturinstitutet har ju skrivit ner sina tillväxtprognoser för det här året, så att det finns väl även orosmoln internationellt. USAs tillväxt har också reviderats ner, så att det är väl klart att det finns orosmoln, absolut.
Och hur ekonomin påverkas, det är ju då givetvis något som många pratar om. Så här sa till exempel Jakob Wallenberg, ordförande för Investor och Svenskt Näringsliv nyligen, om hur han ser på det ekonomiska läget.
Avvaktande, såklart. Det är så många osäkerheter i våran omvärld just nu. Men i det stora hela så upplever jag att det är ganska stabilt. Jag ser att företag fortsätter att investera. Jag läser att konsumenter fortsätter att konsumera. Så att jag tror att här finns det, just nu så finns det positiva möjligheter om Mellanösterns situationer fortsätter att lugna ner sig.
Hur ser du på risken för prisökningar, högre inflation framöver på grund av kriget?
Det finns risker för konsekvenser av drivmedel, olja, gas etc. går upp i pris. Men det kommer att ta tid innan det slår igenom. Så just nu är jag inte orolig för liksom större prisökningar. Då får vi se vad som händer.
Ja, vi har ju många gånger de senaste månaderna pratat om det här, när de stora konsekvenserna eventuellt då för världsekonomin kommer, hur länge kriget kan pågå innan det sker. Har vi blivit något klokare om det där nu?
Nej, det får man väl egentligen säga att vi inte har blivit, utifrån att hittills så har det väl ändå inte blivit så stora konsekvenser av kriget på det sättet att det påverkar ekonomin fruktansvärt mycket. Så att det har man väl inte blivit. Många menar ju på att det kommer ta tid innan de här, exempelvis då prischocken på olja, så att säga, verkar igenom systemet och det ger ett tydligt resultat. Det har däremot, många varnar ju för att det kan vara inflationsdrivande eftersom det gör att priset på frakt ökar, och det kommer i sin tur såklart att påverka priserna till både företag och konsumenter, och så har vi inflationen där på en gång i stort sett. Frågan är när det ska hända i så fall, och det finns väl ingen som riktigt har kunnat, det vet man ju helt enkelt.
Den senaste veckan så har det återigen kommit motstridiga besked om vad det är som sker kring kriget. Å ena sidan förhoppningar om framsteg i förhandlingarna, å andra sidan nya amerikanska bombräder och iransk beskjutning. Vad vet vi om hur nära det är någon form av avtal?
Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att säga, och det kommer ju, tycker jag, ofta motstridiga uppgifter från USA och president Donald Trump. Senast nu i morse, det här är då fredag, nu klockan 11.15 ungefär, då har vi rapporterat under morgonen att USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingen om att förlänga vapenvilan. Men däremot så är då president Donald Trump inte redo att skriva under den, det säger vicepresidenten J.D. Vance till reporter efter att det kommit uppgifter om att ett nytt avtal är nära. Så att jag tycker att det är väldigt svårt att säga hur pass nära man egentligen är. Det kommer väldigt motstridiga uppgifter.
Kriget har gjort att priset på bland annat olja och gas har stigit kraftigt jämfört med innan, och oljepriset har också varit lite som en berg- och dalbana.
You are seeing that oil that is lower. I mean, Brent right now is below $100 a barrel, and just last Friday was at 103.
I veckan så var oljepriset nere på de lägsta nivåerna på ungefär en månad, och oljan kostade under $100 per fat. Och när vi spelar in det här programmet vid fredag lunch då, så kostar oljan drygt $91 per fat. En bransch som har drabbats hårt av det högre oljepriset, det är då flygindustrin och flygbranschen. Det är eftersom priset på bränslet till planen har rusat och har varit ungefär dubbelt så dyrt som innan kriget, enligt Elisabeth Axtelius som är chef för flygmarknad på flygplatsbolaget Swedavia.
Det kommer ju pressa läget i hela branschen och såklart pressa lönsamheten i branschen. Och det vi har märkt av nu är ju de här fåtalet avgångarna som har varit inställda. Och samtidigt så går vi ju nu in i en högsäsong där efterfrågan på flygresor ökar. Så här förväntar vi oss ju egentligen inte speciellt många inställda avgångar.
Hon säger alltså att dyrare flygbränsle har inneburit att vissa flygavgångar har ställts in, men att det är mindre än 1% av flygningarna vid deras flygplatser. Och för passagerarna så syns också dyrare biljettpriser.
Priset på flygbiljetter har gått upp, det kan vi väl konstatera. Sen hur mycket priset går upp, det beror ju lite grann på både liksom sträckans längd, vilken efterfrågan man har, men också hur konkurrenssituationen ser ut.
Med oss finns också Jonas Åkerman som är forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Du forskar bland annat då om flygbränsle. Hur skulle du säga att flygbranschen har påverkats av det här högre drivmedelspriset?
Ja, i och med att bränsle står för en ganska stor del av flygbolagets kostnader, och nu har vi ungefär då dubbelt så höga flygbränslepriser som innan kriget, och det medför då att flygbolagets kostnader blir ungefär 20-30% högre än tidigare. Sen är det då frågan om de överför allt det till biljetterna, men gör de det så blir biljettpriserna motsvarande högre då. Sen är det en del flygbolag, de har ju långtidskontrakt på flygbränslet, så att de har ju då låst kostnaden där. Så att där dröjer ju längre tid då innan man får en effekt.
När det handlar om tillgången på flygbränsle, något som det ju finns en viss osäkerhet kring, så säger Elisabeth Axtelius på Swedavia så här.
Det finns flygbränsle vid våra flygplatser och leveranser sker i normal takt.
Men helt borta är inte osäkerheten.
Det fortfarande finns en osäkerhet. Däremot kan vi ju konstatera att man har ändå liksom lyckats öka produktionen och fyllt på med flygbränsle från andra delar av världen. Så att går vi liksom några veckor tillbaka så larmades det om bränslebrist, och nu flyttas den här perioden eller tidpunkten framåt.
Bränslepriserna har också skördat offer bland flygbolag. Det amerikanska lågprisbolaget Spirit Airlines har gått i konkurs, och en av anledningarna som nämns där är just de höga bränslepriserna. Per, vad kan man säga om hur flygbranschen mår just nu?
Jag tror man får titta på hur olika flygbolag också mår. Att det här, som vi hörde tidigare här, så hänger det nog ganska mycket på hur pass förutseende eller hur pass säkra på priset på just flygbränsle de har velat vara. Och man kan väl konstatera till exempel att en som har gått ut offentligt och sagt att vi har inga problem. Det är Ryanairs vd Michael O'Leary som väl har sagt att de har säkrat 85-90% av sitt flygbränsle till då de tidigare lägre priserna. Andra som då inte har säkrat i samma utsträckning, de kommer ju att drabbas mycket hårdare och kanske också då, det får man väl se, tvingas att höja priset mer.
Även de mindre flygplatserna i Sverige har påverkats. I Örnsköldsvik så läggs flyglinjen till Stockholm ner och flygbolaget hänvisar just till stigande bränslepriser enligt organisationen Sveriges regionala flygplatser. För flygbolaget Västflyg som bland annat har en sträcka mellan Trollhättan och Bromma så märks också de här ökade bränslekostnaderna. Men de har en liten fördel enligt vd Anna Petri.
Det är ju klart att vi har påverkat så priserna har gått upp. Sen är det ju inte kanske riktigt så mycket för oss som kör på inblandning av biobränsle som det har varit för de som kör på helt fossilt bränsle. Men det är fortfarande en ordentlig uppgång.
Ja, flygbolaget använder så mycket biobränsle som är möjligt och godkänt, vilket är upp till 50% inblandning, säger hon. Och även priset på det har gått upp, men inte lika mycket som det fossila flygbränslet.
Ja, det har de gjort, men inte riktigt i samma utsträckning som på fossilt. Vi kör ju på biobränsle som är helt och hållet gjort på europeisk råvara. En lite lägre uppgång än på det fossila i alla fall.
Frågan nu då är om det här kriget kan göra att fler flygbolag vill använda mer biobränsle och andra typer av så kallade hållbara drivmedel framöver. Anna Petri på Västflyg igen.
Det är svårt att svara på det, för det är ju fortfarande så att det är dyrare att köra på biodrivmedel än att köra på fossilt. Så att det är, än så länge finns inte den här ekonomiska drivkraften. Däremot kan man ju fundera på det här hotet om att det skulle bli en brist eller sådär. Det gör ju såklart, tror jag, att flygbolag funderar på att man kanske ska börja introducera mer biobränsle för att öka efterfrågan och på så sätt också öka produktionen av det.
Vad tror du om det här då, Jonas? Kommer det bli mer hållbara drivmedel framöver på grund av situationen som vi ser nu?
Ja, jag skulle nog säga att svaret är ett ja. Man kan absolut få en viss effekt på olika sätt, men det beror också på hur länge den här krisen består. Kollektiva minnet är ju ofta ganska kort och dessutom är ju de här drivmedlen dyrare än det fossila fortfarande, och det gör att det styrs egentligen mer av de styrmedel som finns, framförallt på EU-nivå med kvotplikt för hållbara flygbränslen. Sen kan man ju tänka sig att vissa sektorer, typ att försvarsmakten, kan vara lite extra intresserade av det här försörjningsberedskapsskäl. Så att det är lite pekar åt lite olika håll.
Hur stor prisskillnad är det nu då på fossilt bränsle och det här hållbara drivmedlen som finns?
Ja, nu när det fossila flygbränslet är ungefär dubbelt så dyrt då som innan kriget, och då är skillnaden inte så väldigt stor längre faktiskt. Sen är ju skillnad mellan kostnad och pris. Nu kan man ju ta ut ett betydligt högre pris också för det här förnybara bränslet. Och man ska också komma ihåg att det hållbara flygbränslet som man använder idag, det är ju sånt som är gjort av använd matolja och djurfetter. Och det är det som är lättast att förädla till flygbränsle och också det som är minst dyrt. Men det finns ju en begränsad mängd av sådana råvaror då förstås.
Nyligen så presenterades också en utredning med förslag för regeringen för att öka tillgången till såna här då hållbara drivmedel, bland annat för luftfarten. På en pressträff så sa utredaren Mattias Wiklund så här.
Problemet är att marknaden har svårt att ta fart på egen hand, och det här beror ju delvis på att priserna på hållbara drivmedel är betydligt högre än priserna på fossila drivmedel. Och då är det lätt att man väljer det som är billigare, det känner vi ju till.
Infrastrukturminister Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, sa så här.
Långsiktigt är det här mycket angeläget för omställningen av både flyg och luftfart, som är de delar av transportsektorn som är svårast att ställa om. Men det är ju oundvikligt att gå in på konsekvenserna även på kort sikt, där den här typen av frågor har blivit allt mer aktuella, inte minst sedan konflikten eskalerade med blockaden av Hormuzsundet.
Ja, han tycker alltså att det är extra aktuellt just nu då med tanke på situationen med det fossila flygbränslet.
att vi kan minska vårt beroende av fossila bränslen genom att öka inblandningen av hållbara bränslen.
Vad är det som den här utredningen nu då föreslår?
Det bygger på att staten ska agera mer för att öka produktionen och tillgången på de hållbara drivmedlen för då till exempel just flyget. Det kan ju handla om exempelvis en tidsbegränsad någon form av riskdelningsmekanism kan vi kalla för att öka produktionen. Och också att den statliga riksgälden ska få möjlighet att använda så kallade gröna kreditgarantier.
Om vi bara kort ska sammanfatta då vad som egentligen räknas här som hållbara drivmedel som ju tänkt att de ska minska utsläppen då utav olika klimatutsläpp helt enkelt. Vad är detta Jonas? Vad finns det för olika typer?
Ja, man kan grovt säga att det finns tre olika typer. Den första det är ju den som man enbart använder idag och det är när man tillverkar utav använd matolja, det är djurfett, det kan också vara svartlut från pappers- och massaindustrin. Och det innebär att man har en råvara som är halvt förädlad redan och förhållandevis lätt att sedan göra till ett flygbränsle. Och det gör då att även om det är dyrare än fossil så är det mindre dyrt än de andra alternativen då. Men det finns ju då en begränsad tillgång på den här råvaran förstås. Och om man då tittar på de andra alternativen som har en lite större tillgång på råvara så är den andra då att man använder fast biomassa. Och det kan vara till exempel skogsavfall, det kan också vara avfall från jordbruket. Här är det då betydligt svårare, dyrare och mer tekniskt svårt att tillverka flygbränsle. Men man har en större råvarubas. Och det tredje alternativet är då det som kallas syntetbränslen eller elektrobränslen. Där använder man el, det går åt ganska mycket el för att producera vätgas och sen kombinerar man det med koldioxid i en kemisk process och får då ett flygbränsle. Och både de andra, det andra och tredje typen, de är betydligt dyrare än den första typen som man använder idag. Och då kanske man hamnar på en storleksordning 2-4 gånger dyrare än dagens fossila bränsle som då i sin tur är dubbelt så dyrt som innan kriget bröt ut.
Så vad tror du då om möjligheten att minska klimatutsläppen, öka försörjningstryggheten då med hjälp av just hållbara drivmedel?
Jo men alltså möjligheterna är ju ganska goda så tekniken finns men kostnaderna är ju då betydligt högre. Sen är det positivt att man kan få en dubbel effekt här, både att man får en bra klimatvinst och att man kan öka försörjningstryggheten och det ökar ju så att säga incitamenten att genomföra det här. Och inte minst kan man ju säga att Sverige har ju goda förutsättningar för det här. Vi har bra tillgång på icke-fossil el om man ska göra syntetbränsle och vi har ändå relativt mycket biomassa till exempel från skogsavfall. Sen för att det verkligen ska implementeras där så kommer det krävas konsekventa styrmedel på nationell nivå och kanske framförallt på EU-nivå.
Även flygplatsbolaget Swedavia tror på ett ökat intresse för de så kallade hållbara drivmedlen på sikt.
Det finns ett ökat intresse för förnybart drivmedel och det är inte minst både för att stärka vår egen resiliens, beredskap, men också minska vårt beroende av olja och öka vår självförsörjning. Så på sikt tror jag absolut det.
Jonas Åkerman på KTH då, hur ser flygbranschen skulle du säga på att i större utsträckning börja använda annat än det fossila?
Jag skulle nog säga att bilden är lite delad där. Man säger sig ju vara positiv till det här om man gör egna scenarier då, där man ska få ner utsläppen till 0 till 2050. Samtidigt så lobbar ju en del intresseorganisationer för flyget med för att försvaga de här styrmedlen då, framförallt på EU-nivå. Och det är klart att ökad andel hållbara bränslen kommer ju att leda till att flygbiljetterna kostar mer. Så att det finns ju en ambivalens där säkert hos flygbolagen.
Du var inne på det. Det finns ju då regler kring vilka bränslen som får användas i dagsläget och till exempel då hur mycket biobränsle som kan blandas in i flygbränslet och så. Alltså hur mycket påverkar alla de här reglerna utvecklingen skulle du säga?
Så just den här regeln med att man bara får blanda in 50% flygbränsle av egentligen säkerhetsskäl, den är ju inte så viktig. Om man tittar på den globala användningen av den här typen av hållbara bränslen så låg det på 0,6% 2025. Så att man är ju väldigt, väldigt långt från den gränsen. Och tekniskt sett så kan man ju, eller man kommer kunna flyga på 100% hållbart flygbränsle och man har ju redan gjort det också i vissa testflygningar, så att säga.
Det finns alltså då en vilja att försöka öka produktionen av de här mer hållbara drivmedlen, men det kanske också då är lättare sagt än gjort. Är det här bara då förhoppningar som snart kommer att grusas? Det återstår att se. Projekt har ju redan stoppats, skjutits på framtiden eller till och med gått i konkurs. Nyligen så gick bolaget Liquid Wind i konkurs. Det företaget gjorde en satsning mot just hållbara bränslen inom flyg- och sjöfarten. Hur ska man se på läget för den här typen av bränsle just nu?
Jo, nej men alltså det är ju så. Det finns ju väldigt många projekt på gång, men det finns inga definitiva investeringsbeslut gjorda när det gäller elektrobränsle eller syntetbränsle i Europa. Och det är där haken ligger, kan man säga. Det finns väl en bristande tilltro till att EU:s styrmedel kommer att bestå. Och det är väl det som är kärnan i det här, och det är då framförallt kvotplikten och EUs utsläppshandel. Och vi hörde tidigare om det här, den här utredningen som Mattias Wiklund har gjort, och jag tror att det ligger mycket i det. Den kom fram till att man behöver kompletterande styrmedel som gör att man vågar ta de här investeringsbesluten. Och man pekar bland annat på det här med gröna kreditgarantier, det här med contract for difference, det vill säga att man från statens sida garanterar ett visst pris för drivmedelsproducenten. Så den typen av kompletterande styrmedel för att öka viljan till investeringar tror jag är viktig.
Men är det egentligen inte bara för dyrt och för komplicerat att använda det här? Kan det inte vara så?
Jag skulle säga att det är vad som behövs om vi ska kunna nå klimatmålen som ju är tagna på olika nivåer då. Dessutom har man en liten extra vinst när det gäller de hållbara flygbränslena då, och det är att man minskar flygets höghöjdseffekt till en viss del. Det är alltså den effekt som flyget orsakar genom de kondensstrimmor som kommer bakom flygplanen, och det ger då en viss värmande effekt, och de minskar man till en viss del i alla fall med den här typen av bränslen.
Flygbolaget SAS kom nyligen med rapport kring just då syntetiska flygbränslen, det som kallas för ESAF. Och enligt den rapporten så är Europa på väg mot en strukturell brist på den här typen av bränsle när nya EU-regler träder i kraft 2030. Tror du verkligen det kommer gå att genomföra det här då? Det känns som det är väldigt många svårigheter, utmaningar, och både tekniskt och ekonomiskt.
Ja, alltså det är väl framförallt det här med att få till investeringsbesluten, att drivmedelsproducenterna ska våga ta besluten. Och där finns det ju då en risk att man inte litar på EU-styrmedel. Och nu ligger man ju rätt sent i den här utvecklingen, och det är möjligt att EU kommer att släppa lite på tidsplanen för inte minst kvotplikten då. Och det är inte så allvarligt i sig om det skulle komma lite senare. Problemet är att om man släpper på det en gång så kanske man gör det fler gånger. Och då är det fortfarande svårt att få företagen att våga investera. Så att tilliten till styrmedlen är ju det stora haken i det hela, skulle jag säga.
Ser du någon risk att priserna på de här bränslena kommer bli för höga? Att det är liksom ingen som vill köpa dem, och att det är alldeles för dyrt att göra det här helt enkelt?
Ja, alltså det är inte så många som köper det frivilligt så, men EUs styrmedel då, kvotplikten och handelssystemet, om de består, då kommer man ju att behöva köpa det helt enkelt för att leva upp till de kraven.
Men är det värt den kostnaden då att göra det här?
Ja, alltså det är vad man behöver göra för att nå klimatmålen, och det kommer ju att fördyra flygresandet, men det är inte så att säga några enorma nivåer man kommer upp till. Så. Men det kommer ju att till viss del minska flygresandet, det kommer det göra. Alltså jämfört med referensscenarier, det kan fortfarande öka men i en långsammare takt.
För någon vecka sedan så kom besked från Energimyndigheten att bolaget Skycraft får drygt 230 miljoner kronor i stöd för just en satsning på hållbart flygbränsle. Det handlar om att undersöka möjligheterna för en framtida produktionsanläggning för då det här syntetiska flygbränslet ESAF som vi har pratat om tidigare. Vi har ju redan sett problem inom det här området. Hur stor är risken, skulle du säga, att det är ytterligare skattepengar här som kommer gå upp i rök?
Alltså jag kan inte bedöma det här enskilda projektet som Skycraft har, men Generellt tycker jag nog att diskussionen här ofta hamnar lite fel. Om man tittar på hur teknik utvecklas så måste man ta en del misslyckanden för att hitta de framgångsrika lösningarna. Och därför tror jag att man även ibland måste våga med skattepengar. Annars så bromsas teknikutvecklingen helt enkelt upp. Därmed inte sagt då att man ska vara dumdristig med skattepengar förstås, men man måste satsa på olika alternativ, för man vet inte vilka som kommer att vara lyckosamma.
Så för att avrunda då, är det här med hållbara drivmedel då en tänkbar lösning på att rädda flyget på sikt, eller är det mest förhoppningar tror du som kan grusas snart?
Jag skulle säga att det är absolut en viktig del av lösningen på flygets klimatpåverkan. Sen behöver man också vara lite mer selektiv med när man ska ta flyget. Och under en period som vi kommer att ha mycket, eller en stor andel fossilt i flygbränsle, det kommer ju vara under några decennier, då behöver vi nog ersätta en del av flygresorna med andra transportslag. Och när det gäller tjänsteresor så har vi då digitala möten som ett viktigt alternativ också.
Samtidigt som inte flyget står för så där jättestor del av klimatutsläppen totalt sett. Liksom, hur ser du på det?
Ja, alltså det är ju, de totala klimatutsläppen består ju av väldigt många olika sektorer. Flygets klimatpåverkan, om man tittar på den svenska befolkningen, det står ju för nästan lika stor klimatpåverkan som allt bilresande i Sverige. Och det tycker vi är väldigt viktigt, och samma sätt med andra sektorer. Och det är ingen sektor som är dominerande, utan de flesta står för kanske 5-10% av helheten. Så att alla olika sektorer behöver ju bidra till det hela. Och det finns ju sektorer som där det är ännu svårare att minska utsläppen än flyget, och det är ju jordbruket till exempel.
Det här var Ekonomiekot Extra. Idag har ni hört bland annat Jonas Åkerman på Kungliga Tekniska Högskolan och Per Ivarsson, redaktör på Ekonomiekot. Jag heter Victor Jensen, och alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio.